vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag läser ett bibelställe. Det är ur Johannes 4:e kapitel och där var det några som sa så här: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Jag själv har hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. De sa så här: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Och de som sa det här, det var folket i Samaria som hade fått höra Jesus. Först hade ju den samaritiska kvinnan träffat Jesus vid brunnen och hört honom. Och så hade hon berättat vad Jesus hade sagt för folket. Men sedan hade ju folket hört Jesus själv och det hade övertygat dem om att Jesus var världens frälsare. Så när de själva hörde honom så blev de visst, det här är världens frälsare. Och visst, den här kvinnan och folket, de var ju välsignade som fick höra och se Jesus. Tänk att få höra och se Jesus. Men vi är också välsignade, för Jesus talar också till oss. Hans ord är nedskrivna i Bibeln, och Bibeln, det är Guds ord. Och Gud talar till oss och tar bort vårt tvivel och gör oss vissa om att Jesus är frälsaren, vår uppståndne frälsare. Så vi är också välsignade. Jesus talar till oss. För hans ord är nedtecknade i Bibeln. Ska vi knäppa händerna och be. Vi tackar dig, kära Herre Jesus, att du talar till oss och att du tar bort allt tvivel från våra hjärtan och stärker vår tro. Så vill vi be dig att du är med oss den här stunden och öppnar våra sinnen för skriftens ord och stärker vår tro. Amen. Predikotexten idag är Lukas 24:e kapitel och vi ska läsa verserna 36-48 och så vidare. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem: varför är ni så förskräckta? Och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem: har ni något att äta här? Då räckte det honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag och hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skriften. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vid ett tillfälle som det talas om i vår predikotext så var alla lärjungarna samlade, alla utom Thomas. Han var inte med vid det tillfället. Och de hade låst in sig av rädsla för judarna. De var på en säker plats. Men de var inte bara rädda, utan vi förstår också att hoppet hade börjat spira i deras hjärtan. För kvinnorna hade berättat för dem att de hade sett den tomma graven och de hade hört ängelns budskap om Jesu uppståndelse. Maria från Magdala hade kommit och sagt att hon sett honom. Och hon hade haft ett budskap från honom till lärjungarna. att han gick till fadern. Sen hade också den uppståndne visat sig för Simon. Så därför de var inte bara rädda, utan de hade också så smått börjat glädja sig över Jesu uppståndelse. Så att när sen de här två lärjungarna som hade färdats ner till Emmaus kom tillbaka, så när de två Emmaus-lärjungarna kom tillbaka, så hälsade lärjungarna dem med påskdagens hälsning: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och då berättade ju Emmaus-lärjungarna att de också hade sett Jesus, han hade visat sig också för dem. Och det var det de stod och talade om när Jesus själv stod mitt ibland dem. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem. Men fastän han hälsade dem så här: frid vare med er, så blev de uppskakade och förskräckta. Och varför blev de förskräckta när de istället borde bli glada? Ja, jag tror att det var deras förnuft som spelade dem ett spratt, på samma gång som ändå hade de varit med om egentligen den här saken tidigare. Det var ju när Jesus kom till dem gående på vattnet. Då hade de också direkt blivit förskräckta och sagt och trott att de sett ett spöke. Och nu reagerar de än en gång på samma sätt. Och jag tror att de reagerar så här automatiskt utifrån förutsättningen att, ja, vi vet ju att en människa kan ju inte komma in genom en stängd och låst dörr och stå mitt ibland oss. Han kunde inte komma på det sättet. Och därför trodde de att de såg en ande, och så blev de uppskakade och förskräckta. Men Jesus sa till dem: varför är ni så förskräckta och varför stiger upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem: har ni något att äta här? Och de räckte det honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Så på det sättet försäkrade han dem och bevisade att det var ingen ande de såg, utan det var ju han själv, deras vän och mästare. Samme Jesus som föddes av jungfrun Maria, som blev pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, stod nu framför dem uppstånden igen på den tredje dagen, precis som han hade sagt. Också efter uppståndelsen är han en sann människa med mänsklig kropp och själ som vi. Han har inte lagt bort sin mänskliga natur och blivit en ande. Det här är verkligen en stor tröst och glädje för oss. För Gud, Guds son, blev människa som vi för att bli vår ställföreträdare och uppfylla lagen i vårt ställe och lida och dö det straff som vi förtjänat med våra synder. Och han har med sin uppståndelse förhärligat vår natur, förhärligat vårt kött som han antagit i sig. Så också i sin upphöjelse så förblir han en sann människa. Han blev människa, han blev vår broder och han är och förblir vår broder i evighet. Och det här är en kraftig försäkran om att han som är vår frälsare, så, som ju också hans genomborrade händer och fötter bevisade. Så när han kom så visade han sina händer och fötter. Bevisa att det var han, frälsaren, som dött för dem. Det här är en kraftig försäkran om att han som är vår frälsare också ska förhärliga våra kroppar det är det Paulus skriver om. Han skriver om det på många ställen, men bland annat i Filipperbrevet så här: men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus, vår frälsare, som ska förvandla också vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. För han har makt att lägga allt under sig. Så Jesus är också efter uppståndelsen sann människa med mänsklig kropp och själ. Det är ju också det som ligger i begreppet uppståndelse. Att det, som, det finns en identitet mellan det som dör och läggs i graven och uppstår. Men det har funnits i, och finns i svensk teologisk tradition en tanke om att Jesu förhärligande innebär att han lägger av sin mänskliga natur. Det är ju totalt felaktigt. Också efter sin uppståndelse är han en sann människa med mänsklig kropp och själ. Men hans kropp är förhärligad. Och vi ska bli lika honom. När vi i trosbekännelsen säger att han är uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda, då är det härligaste evangelium som vi ger uttryck för. Det innebär att vår broder, han som blev människa som vi för att lida och dö i vårt ställe, han har uppstått, han sitter på allsmäktig Gud Faders högra sida och råder över allting. Det är han med de genomborrade händerna och fötterna som sitter på Faderns högra sida och råder över allt. Det är han som har utgett sig själv för mig, för att jag ska tillhöra honom, som har utgett sig själv för oss, för att vi ska tillhöra honom och leva med honom i hans rike. Det är han som en dag ska döma levande och döda. Den andra delen av vår predikotext handlar om hur Jesus fortsätter sitt frälsningsverk genom nådens medel som förvaltas av kyrkan. Och vi ska fråga först så här: varför visar sig Jesus bara för lärjungarna? Varför visar han sig bara för dem som redan trodde på honom? Var honom trogna? Kvinnorna som följt honom. Och vi är till en fälle mer än 500 bröder på en gång. Och man kan fråga sig, varför visar han inte sin härlighets, sin härlighetskropp, sin, och sitt majestät för judarna och för romarna och för Pilatus och för hela världen? Ja, enligt vårt förnuft, om vi tänker så här, så borde det väl ha varit en ganska bra idé. För det skulle ju ha varit lätt för honom att övertyga sina motståndare om han uppenbarat sig som uppstånden för dem i sin härlighet och makt. Men svaret på de här frågorna visar oss till kanske den mest grundläggande sanningen om hur Gud handlar med oss människor. För Guds rike kommer inte på det sättet så att man kan se det med ögonen. Och Gud slår inte ner allt motstånd och all otro genom att uppenbara sig i sin härlighet och i sitt nakna majestät. Nej, det är genom nådens medel som ser så obetydliga ut som han handlar med oss människor och omvänder oss och föder oss på nytt. Och det är hans välbehag och hans beslut att göra så. Och det som samlas till honom, det är ju inte rika och mäktiga och starka och visa, utan det är enkla människor, det är fattiga, svaga människor, det är ångerfulla syndare som har blivit som barn för att ta emot frälsningen.
Herrens evangelium.
Och Jesus han sände ut sina svaga och obeständiga lärjungar som sina vittnen. Ni är vittnen om detta. För att de skulle predika omvändelse och syndernas förlåtelse för alla folk med början i Jerusalem. Så de skulle predika Jesus Kristus som korsfäst. Och det var ett budskap som för judarna var en stötesten, en förargelse. Och för hedningarna en dårskap. Varför väljer han det? Att gå ut med ett sådant budskap som för judarna var en stötesten och hedningarna en dårskap. Och den uppståndne kungen har beslutat att fortsätta sitt frälsningsmärk och kalla människor in i sitt rike genom detta budskap. Och evangeliet om Kristus, även om det är en dårskap för världen, så är det för oss som är kallade Guds kraft och vishet. Jesus öppnade lärjungarnas sinnen så att de förstod skrifterna. Han sa till dem: detta var jag sa till er medan jag ännu var kvar hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Så vad vittnena fick och som de skulle gå ut med till alla folk, det var skriftens undervisning. Lärjungarna skulle vittna om hur Messias led och dog enligt skrifterna. Och det här, det är, man kan säga att det är första delen av Messias frälsningsverk, att han led och dog för våra synder och vann syndernas förlåtelse åt oss. Och hans uppståndelse, det är ju en bekräftelse på att han fullkomligt sonat hela världens syndaskuld som Guds fullkomliga offerland. Men den frälsning som han har vunnit åt oss ska ju också räckas åt oss och överlämnas åt oss. Och det sker genom evangeliets predikan. Och vad innehåller den predikan? Jo, lärjungarna skulle predika omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn. Det är två delar. Så för det första så måste en människa inse sitt behov av omvändelse. Så att hon ångrar sina synder, bekänner sina synder och vänder sig bort från sina synder. Men sen kommer den fulla och fria förlåtelsen. Den förlåtelse som Jesus har vunnit åt alla människor. Och som överlämnat åt oss genom evangeliets predikan. Så Kristus vill att hans lärjungar, och vi är ju också hans lärjungar. Kristus vill att vi också ska gå ut till alla folk med den här predikan om synd, om omvändelse och om syndernas förlåtelse. Det här är en dåraktig predikan i världens öron. Men genom evangelium så har Kristus beslutat att samla människor till sitt rike. Så det ingick inte i Jesu plan att fortsätta vandra på jorden och gå omkring och uppenbara sin härlighet för människor och uppenbara sin makt och på det sättet övertyga människor. Jesus säger ju också strax före sin himmelsfärd så här: mig är given all makt i himlen och på jorden. Varför? Var det för att han tänkte gå omkring och demonstrera sin allmakt för människor och tvinga dem till underkastelse? Nej, han gjorde det för att försäkra, han sa det här för att försäkra sina lärjungar att de kunde frimodigt gå ut och göra alla folk till hans lärjungar. De kunde vara vissa om att han som hade allmakt i himlen och på jorden skulle vara med dem hela tiden, varje dag. Och att han skulle verka genom det verktyg som han hade gett dem. Och de verktygen, det var ordet och sakramentet. Men i världens ögon så är ju det här, det är ju ynkliga verktyg för att utföra ett så stort arbete att göra alla folk till lärjungar åt den himmelske konungen. Vad är det här för något? Att stå och undervisa i skriften och läsa ett skriftord, vad kan det göra? Eller ett dop i vatten, vad kan lite vatten utföra? Men nu har Kristus befallt att det är genom dessa nådens medel, ordet och dopet, som han vill räcka oss sin förlåtelse som han har vunnit åt oss. Och det är på det sättet Jesus fortsätter att samla människor till sitt rike. Det sker genom nådens medel, evangeliet i ord och sakrament och på inget annat sätt. När Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar, då gav han dem sin frid. Frid, han hälsade dem så här, frid vare med er. Räckte de sin frid. Det här är den andliga himmelska frid som Kristus har vunnit med sitt återlösningsverk och som han gett åt sin kyrka och som vi kan räcka vidare till andra. Och hur räcker vi friden vidare till andra? Jo, det sker genom nådens medel. Och på det sättet fortsätter Jesus sitt frälsningsverk och vi se att han fortsätter sitt härliga frälsningsverk här hos oss idag. Han fortsätter det här och nu. Eller rättare sagt, vi ser det ju inte med ögonen. Men vi tror det därför att hans ord lovar det. Vad vi kan höra, det är ju avlösningens ord. Vi har hört avlösningen här. Där vi har blivit tillsagda syndernas förlåtelse på Kristi befallning. Vi kan höra avlösningens ord med våra öron. Vad vi inte kan se, men som sker, det är hur våra synder tvättas bort och vi ikläds rättfärdighetens vita kläder. På samma sätt är det med nattvarden. Vi hör instiftelseorden med våra sinnen. Kan vi se och smaka bröd och vin? Vad vi inte kan se, men som vi tror sker enligt hans ord, det är att hans sanna kropp och blod är med, i med och under bröd och vin och ges åt oss att äta och dricka. Och genom nådens medel så räcker han oss syndernas förlåtelse och sin andliga himmelska frid. Amen. Låt oss så be. Vi tackar dig, käre frälsare, för dina trogna vittnen, för apostlarna som vittnat för oss och hela världen om din uppståndelse. Ditt evangelium är för oss Guds kraft och vishet som har gett oss frid med Gud. Vi tackar dig för hoppet att du ska komma tillbaka som frälsare och förhärliga våra bräckliga kroppar så att vi blir lika dig i din härlighet. Amen.